When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holycraft Podcast med mig Amanda.
Och mig Matilda.
I den här podden så pratar vi om självutveckling, vi pratar om spiritualitet, vi pratar om livets alla dimensioner, det man inte kan se, det man inte kan ta på. Det är allt sånt som vi är intresserade av.
Precis, och den här veckan så är vi sugna på att uppdatera er lite kring det senaste som har hänt. Vi tog en skogspromenad för 2 dagar sedan och det kändes som att vi hade väldigt mycket insikter.
Vi sa det att, för ni vet, ibland man ska ju följa det här kreativa flowet och vi har ju våra allra mest inspirerade samtal typ när vi är ute och går eller bara så här, någon så här random telefonsamtal på kvällen. Så att vi sa, fan man skulle vilja nästan gå runt med en liten mick liksom, runt halsen för att kunna liksom spela in när det verkligen bara så här kommer ren kanalisering.
Ja, verkligen. Hur känner du nu? Du sitter med en kamera i ansiktet, en stor
en liksom produktionsljuslampa. Jag har sprungit runt på stan nu i 2 timmar och handlat massa saker till vårt retreat i helgen. Jag kände mig ganska ogrundad. Men jag hade med varsin god mandelråkaka till dig och mig. Och sen har jag druckit lite kaffe så jag känner att jag började liksom landa mer och mer. Men sen har ju du en skräckslagen hund i knät.
Ja, hon är ju livrädd för de här lamporna och de här tripodsen som vi har när vi spelar in.
Alltså, första gången vi tog fram och liksom, ställde upp hela den här scenen så trodde ju du att Milla blev dödssjuk. Så du ringde ju veterinär och bara där, hon håller på att dö.
Ja, men jag kände inte igen, jag har aldrig sett henne sån. Hon blev liksom svans mellan benen, började andas jätte panikslaget, darrade hela kroppen. Jag bara, hon håller ju på att få ett så här seizure. Så jag bokade in en akut veterinärtid och sen så tog jag ner tripoden sen på kvällen och då slutade hon ju andas.
Det tror inte till
och med. Då var hon normal.
Att de var dramatiserade från dagen innan hon träffat August.
Ja, nej, det var ju till och med typ en vecka innan.
Ja.
Men häromdagen så skulle jag sätta upp kameran för att filma typ när jag satt i soffan. Så satte jag bara upp kameran, eller mobilen, så här. Och då började hon där. Så jag bara, vad är det här? This is a sign. Jag ska inte vara någon influencer.
Du ska bara leva på landet. Bort från all elektronik.
Jag ska leva på landet. Jag ska fokusera all min uppmärksamhet på henne. Det är det hon vill.
Det är...
hela, varje minut av hela dagen. Och sen bo på landet. Inte typ, jag vet inte riktigt hur jag ska försörja oss. Bara.
Nej, det är... Om Milla fick välja. Ja, nej. Hur mår du?
Bra. Jag känner mig... Vad ska vi säga då? Hur jag mår? Ja, jag känner mig lite så nervös eller stressad så här, inför allting som vi behöver göra idag. För vi har ju då retreat imorgon på söndag. Och det är mycket som behöver fixas. Så här är det ju när man är ett tvåmansföretag.
Med bara 2 personer i företaget, då gör man allt.
Och då är det också, vi ska hålla alla sessioner och vara i ett grundat tillstånd samtidigt som vi då ska preppa allting innan. Men vi vet att det alltid blir skitbra, så att det är ju bara att lita på det.
Följa flödet. Så,
men jag känner absolut att så här, det finns i mig att vi har, att det här, vi har en hel eftermiddag, alltså vi har flera många timmar framför oss av jobb, när klockan är 3 på en fredag. Så att egentligen hade man ju velat säga, åh, det här är det sista vi gör och så går vi hem.
Ja, nej, vi har mycket att göra efter det här. Men ja, det var ju riktigt så här kulmen i går kväll. Vi skulle åka och hämta mattor. Yogamattor som vi skulle låna till liksom helgen. Personer vi ska hämta de här av har glömt bort att vi ska hämta mattorna, så vi står liksom utanför en byggnad i 45 minuter. Så hungriga, så kalla, så stressade, ville bara hem. Ja, och sen när vi väl får tag i personen och mattorna så ska vi åka till lokalen för att lämna de här mattorna.
Då var vi ganska... jag var så hungrig.
Klockan är ju då 8:30 på kvällen. Vi har inte ätit på typ 10 timmar. Och vi är så hungriga och vi är så trötta efter att också stått utomhus i typ 45 minuter och bara frustrerat väntat. Så att äntligen fram i lokalen. Nu ska vi bara lägga in mattorna. Så vi kör ju upp på trottoaren och parkerar så nära dörren som möjligt för att vi bara ska, det är mycket, ganska mycket att bära. Så vi liksom lägger upp, eller slår upp bildörren, vi öppnar dörren till lokalen. Så vi står på trottoaren så ingen kommer ju förbi, men det här är en jätteliten väg så att du kan ju ta en, alltså, om nu som gångar kommer kan du bara gå runt bilen. Så som de friska människorna som gick förbi oss. Och sen när vi håller på där, då ser jag en man komma gåendes. Och jag ser, alltså det är som att hela mitt alarm går igång. För att jag känner det rage i den här mannen som kommer gåendes. Och han går. Så han har blicken riktad rakt på mig.
Gud vad läskigt.
Och du vet, han går så snabbt. Alltså det här är ju typ OS i gång. Alltså, och jag bara, han viker inte av. Han viker inte av. Och så jag kommer närmare den här bilen.
Helvete, det blir krock.
Ja, jag bara, mayday, mayday. Så jag står där liksom en stor låda med typ 1000 yogamattor i famnen. Den här bildörren, den här dörren. Och jag ser, jag bara, det är ju helt blockerat. Han kommer inte komma förbi. Vad håller han på med?
Ursäkta! Bam, bam!
Smäller igen dörren till lokalen. Smäller igen bildörren. Jag flyger med mattorna mot bilen. Och du vet, den här scenen, jag bara...
Jag blev helt livrädd. Jag hade ju inte sett det här komma. Så att jag bara, gud, alltså jag blev så chockad.
Och du vet, jag går upp och bara så här, min kropp bara reagerar. Så jag skriker efter honom och bara, vad fan gör du, din jävla idiot? Och sen igen, jag bara, fucking idiot!
Jag var jätteimponerad av det här.
Men jag är så chockad och traumatiserad. Så att det är så här, kroppen bara reagerar innan liksom mitt logiska mind kommer in. Och sen när jag liksom så här sagt den sista meningen så hinner jag tänka, men gud, det här kan ju vara en galning som kan vända sig om en kniv. Men sen så gick han vidare, men...
Ja, det var så skönt att höra dig bli arg på det här sättet. För jag hade aldrig vågat göra det. För att jag hade nog tänkt så som du. Så här, men han, jag hade varit för rädd för att han skulle typ slå till mig. Mm. Eller liksom så.
Men det jag tänkte, det han tänker där, som jag sa till Marcus också, det är bara... Jag är ändå längre än honom. Så att jag har liksom en chans.
Du hade dina riktiga boots på dig också.
Exakt. Så att jag var ju typ ett huvud längre än den här mannen. Och kände bara, kom igen då.
Ja, come at me. Come men at han me. Var ju typ i vår ålder.
Nej, jag tror han var 45-50.
Nej. Jag är ju såg hans ansikte. Han var ung.
Var han ung?
Han var typ yngre än oss. 30.
Va?
Ja. Så ja. Att det är ganska läskigt. Han har ändå mycket power.
Ja. Och mycket. Ilska alltså. Herregud.
Ja, och då började vi tänka, alltså, ja. Tänk vad det finns ledsna människor där ute.
Han har ju antagligen byggt upp så mycket ilska under hela hans liv så att han kan inte reglera sig själv, utan det blir som istället ett vulkanutbrott på en liten oskyldig situation. Helt liksom oprovocerat så bara han liksom exploderar för att han går ju runt som en tryckkokare för att han har aldrig lärt sig antagligen att uttrycka sin ilska. På ett hälsosamt sätt. Och men det är så intressant för att du och jag satt oss i bilen efter det här och jag kände ju att, för att du stod ju på andra sidan så det var ju jag som blev attackerad, ja, alltså, ja. Knuffad och liksom fick hela den här vågen av ilska på
jag
mig.
Blev mer lite rädd.
Så jag känner ju hur en ilska, irritation börjar byggas upp inom mig. Det är som att så här, men jag känner så här, jag inte, den här situationen är inte klar, den är inte liksom löst, utan jag känner hur det börjar byggas upp jättemycket ilska i min kropp. Jag börjar tänka på allting som jag hade velat säga till den här killen och jag blev så arg och så ledsen så här, över hur oförskämd han var och du vet, allt där. Och jag känner direkt hur jag börjar liksom bita ihop käkarna. Det är som att jag känner hur energin bara samlas kring mina käkar. Och samtidigt som jag känner det här så är det som att min kropp är... Jag känner hur den vill releasa. Det är som att den bara, jag måste releasa de här känslorna för det blir också så tungt.
Alltså,
jag
är
så
tung. Behöver kräkas på.
Precis, jag har så tung känsla i kroppen. Så att jag släpper av dig vid Skanstull och sen så frågar jag AI vilka är de bästa låtarna att release anger
till. Jaha, det gjorde
ja, och då fick jag upp en låt från Limp Bizkit tror jag bandet heter. Satte på den i bilen, det var ju så här riktigt, alltså gud, vad han, alltså lyricsen var så här, it's a really fucking shitty bad day and I don't want to go up and I hate everyone.
Jag bara, wow, vad är det här? Men jag liksom så här kommer in liksom så här biten och sen så känner jag så här, nej men nu känner jag, nu kommer ilskan här. Och jag bara skriker mitt absolut högsta och så blir det så här urvrål. I bilen, jävla fucking idiot. Alltså som att jag bara, och det samtidigt som jag gör det här så är det som att så mycket skam sköljer över mig för att det är så läskigt att så här uttrycka så mycket ilska.
Mm.
Men jag känner så här, det här är vad min kropp behöver, för jag har också bett om att precis just där att få hjälp av livet att release emotions och att liksom så här speak my truth. Och sen behöver man ju som en sån situation där det inte är så hälsosamt om jag har ställt mig och vrålat den här mannen i ansiktet liksom. Så man kan ju också hitta situationer där man är liksom safe, skyddad i en bil. Annars hade jag nog inte vågat. Nej, men så att jag skriker några sådana skrik på det, som var också, det var så skönt, läskigt,
jag tänker att
skamfyllt, kan... även om jag var helt själv.
Men
känslan efteråt, vet ni, när jag var klar, då stängde jag av den här låten, satt i bilen några minuter innan jag gick in till Marcus, och det var som att, nej men lugnet och harmonin jag kände i kroppen, du vet, det var som att, men jag sa till det innan, det var som att ha varit på Vipassana eller typ mediterat i en timme. Jag var totalt avslappnad, lugn och bara så, jag kände, nej men det var bara så fantastisk känsla.
Mm.
Från att ha burit och gått runt och känt mig så tung och den här ilskan och allting, till liksom efteråt när jag hade fått release det här. Det var så häftigt att bara få känna och se skillnaden så, och hur snabbt det faktiskt, hur snabbt man bara kan releasa en känsla.
Wow.
Ah.
Bra gjort.
Ja, men jag såg verkligen det som att det där var verkligen ett sånt test från universum. Som var så här, eller det var som att jag fick en situation att öva på.
Mm.
Och det var som att jag skulle praktisera det jag pratade om, praktisera det jag
tror det var också var lite ilska från det här med att vi började vänta också.
Ja, absolut, säkert. Alltså, jo,
det så var det var mycket som fick komma ut.
Det var jättemycket. Mm. Och,
jag tänker så här, det här du brukar prata om att August, eller barn efter förskolan, hittar ett sätt att releasa sina känslor på, att de kan bli arga och ledsna, men att egentligen inte ha med situationen att göra. Nej. Det var ju vi med om när vi hämtade honom från förskolan för några dagar sedan, att han bara fick ett totalt spel över gungan när det inte handlade om gungan.
Exakt.
Men man blir ju väldigt så här, man inser då hur skönt det måste vara för barnen när de får bara släppa ut det här.
Ja, men så skönt. Och ett sånt skrik ur det i bilen, det är ju sådana skrik August här, och det är så här, efteråt, han blir ju så lycklig efter det. Efter han har fått den här releasen efter förskolan, för det kan ju vara ofta som han behöver få en release efter förskolan, och det är det för att han inte fick hålla en lång pinne som igår, eller som när du och jag var i lekpark, att han inte fick att gungan var upptagen. Men efter det, då är han ju så nöjd och han är så mjuk, så avslappnad i kroppen och han är liksom så i harmoni.
Mm.
Och jag känner mig så här, det är så här vi vuxna måste försöka att lära oss att leva.
Men jag har också börjat, för ilska för mig har verkligen varit en känsla som har varit jätteskamfylld. Jätte. Och jag tror att det är det för väldigt många, speciellt här i, eller jag tror det är i hela världen.
Ja, jag tror det. Mm.
Och jag har ju, eftersom att jag bor med bara Milla, så är hon den enda som kan göra mig så arg. Det är de som säger som är i hemmet. Och det har varit några gånger nu där jag försöker jobba, jag försöker få saker gjort, och det kanske att jag känner mig stressad över någonting, att jag behöver få någonting gjort innan. Så att jag vet egentligen att jag har, ja, men hon har inte fått uppmärksamhet, jag har inte gått ut och gått med henne. Jag, det är egentligen så här, jag behöver själv ta en paus, men jag har tryckt undan mina gränser alldeles för länge.
Mm.
Och alltid då så ber hon mig. Alltså då är hon alltid på mig. Hon känner typ av när jag behöver ta en paus, tror jag.
Mm.
Eller när jag är stressad, tror jag.
Hon är ju också här för att reglera dig.
100%. Mm. Och då har det varit några gånger där jag har blivit, alltså jag känner att jag håller på att få, alltså totalt sprängas av frustration på henne. Och då brukar jag ta en kudde och skrika. Och det är så skönt. Ja, det är så skönt. Gud, jag vill typ göra det nu. Skönt.
Jag bara ger alla lyssnare ett urskrik.
Ja, vi gjorde det på Bali, så gjorde vi en sån här vattensharmoni. Mm. Då skulle man ställa sig mot ett berg och skrika.
Mm. Mm.
Och då var det ändå mycket folk runt omkring och sådär. Men det var så skönt. Men det är verkligen att såhär, gud, hur låter mitt skrik? Vad tycker folk? Tänk om någon, alltså såhär,
Ja, och vi måste på något sätt försöka släppa den här skammen kring det. Men det är så intressant att man till och med kan känna det. Att jag bara, wow, nej men gud, vad var det här för skam? Jag sitter liksom ensam i en bil och skriker. Men det är som att jag själv, det är så här, är det någon som ser mig? Ja, men du vet, allt man känner.
Ja.
Men det är ju bara en känsla som måste ut. Och barn är ju, som sagt, som vi pratade om, så bra på det. De skäms ju inte för sina illvrål i parken där det är tusen andra personer.
Nej.
De vet ju att det är deras kroppar behöver.
Mm.
Sen så har vi väl inte sådant samhälle där var och en kan gå ut och liksom release på gatorna än. Who knows in the future?
Mm. Det kommer nog vara så här.
Skrikhörn.
Exakt, jag tänkte.
Eller så här, istället för en, man kan gå in i en kur. Som så här liten, du vet, de här gamla telefon...
Ja, hur bra!
Man in där och bara skriker.
Jag menar, det är ju redan kommit så här rage rooms. Du vet, att man kan gå in i...
Ah, ja, och göra sönder massa.
Ja, och det är ju så här fullbokat jämt. Typ.
Ja.
Nu finns, jag tror inte det finns här, men det finns i USA. USA.
Mm.
Såklart. Suppressed emotions.
Ja, ja, bra det där. Kan tänka mig i typ LA. Där är alla så himla glada hela tiden.
Ja, tänk
där är nog väldigt mycket
spända. Mycket spända käkar där, du.
Ah.
Apropå spända käkar, ja, ja. Alltså, ni som lyssnar nu, ta er en liten massage här på käkslutet.
Du också så här, jag hade ju en, så här, en, två timmar innan hade jag ju varit på min ansiktsmassage och just jobbat jättemycket på mina käkar. Så vem vet, det kanske var ett samband med det också. Mm. Så här, jag löste upp så mycket under massagen.
Ja,
och sen
du
så
fick
det
möjlighet också.
Exakt.
Genom de här två händelserna att få ut det.
Så. Få ut det, både genom liksom rörelse och emotionellt.
Ja, bra det.
Ja, nej, livet. Alltså jag tycker det är så intressant med livet. Det är ju som en enda stor liksom earth school som vi pratar om. En skola.
Ja, och det är ett spel.
Mm.
Där du får möjlighet hela tiden att så här. Ja, men du sa att du ville växa.
Precis. Här får du situationer då där du får växa. Oh, och det har ju varit alla möjliga situationer senaste tiden. Så det är så intressant.
Mm. Okej. Okay. Jag tror att jag är redo att gå in på mitt big area. Jag vet
Shoot.
Inte... hur jag ska börja.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Så, den senaste typ under senaste halvåret egentligen så har jag fått in coachingklienter som har ganska mycket liknande mönster. Och det är ju såklart mönster som jag också har. Som jag har behövt få koll på. Som har legat lite dolt men ändå lite så halvt medvetande. Ja, men det jag har börjat med det och jag har coachat dem och i och med det har jag ju coachat mig själv.
Mm.
Och det har varit så fina processer. Och sen så hade jag den här situationen. Ja, men dels har jag med vänner haft situationer där ni har bett mig att hjälpa mig att öppna upp och dela mina sårbara känslor och mina skamfyllda känslor. Och vara sårbar på riktigt. Verkligen visa det mest skamfyllda. Du är en sån, vi har några olika kompisar som har hjälpt mig och pushat mig genom att ni blir triggade eller att vi har hamnat i situationer. Det har ju varit jättefint och det har ju pågått nu också typ, ja, men egentligen under flera år. Du och jag har haft det här under länge, men det har liksom eskalerat lite också senaste halvåret. Och sen hade jag den här romansen på Bali. Där jag fick möta väldigt mycket gamla mönster. Han triggade mycket mönster av rädslor som jag har kring relationer. Och han var ganska otillgänglig. Och det skapade ju massa saker kom upp till ytan. Saker som jag var helt säker på att jag hade lagt ut och att jag inte skulle få tillbaka igen. Och att nu kommer jag bara träffa en helt annan typ av män och så vidare.
När man tror att man är klar.
Ja. Och när jag kom hem från Bali så var det som att jag hade inte riktigt processat det här. Både att det kommit upp saker med en av mina tjejkompisar där jag har fått möjlighet att verkligen öppna upp kring mina känslor. Men också kring den här killen. Så när jag kom hem så har det varit nu en månad av att packa upp väldigt mycket. Vad är det här? I kombination med att jag kommer hem och blir så sjukt triggad av att jag är i Stockholm igen. Och så kommer jag hem och så känner jag så här. Vi pratade ju om det. Jag måste ta reda på varför jag vill fly från Stockholm. Vad är det den här staden väcker i mig? Det handlar ju inte om vädret. Det handlar inte om människorna. Det handlar inte om att folk inte ler på gatan och allt det här som jag kände. Utan det handlar ju om att det är saker som växer i mig. Det är rädslor i mig. Det är någonting med den här staden som triggar mig. Och så genom olika typer av händelser under den här månaden så har jag fått möjlighet att få lite nya insikter. Så varje vecka har det hänt någonting. Vi hade till exempel en fullmånecirkel med våra tjejkompisar. Mm. Då kom det upp saker. Jag pratade med mamma, hade ett jättefint samtal. Då fick jag reda på lite saker från min barndom. Vi hade en tjej la tarot på mig, en jätteintuitiv kompis. Hon sa jätteintressanta saker så att jag fick nya insikter. Så att under månaden, och jag har ju också läst och lyssnat på jättemycket poddar om shadow work, vilket är ett ämne som du och jag har varit intresserade av superlänge, och nu har jag liksom bara fördjupat mig alltså så mycket i det, så att det här är ju verkligen favoritämnet och lärt mig jättemycket. Och en känsla som har stannat kvar hos mig är känslan kring skam, så den har jag verkligen jobbat med nu under den här månaden och insett att när det kommer till mitt Stockholmsförakt så ligger det väldigt mycket skam. Det här låter konstigt kanske, men att jag går runt och känner att jag inte är där jag vill vara i livet. Och det handlar ju väldigt mycket om kring att ha en partner och ha barn. Och att Stockholm för mig blir som en spegling. Det enda jag ser är att alla mina kompisar har skaffat barn. Alla mina grannar typ skaffar barn. Fast det stämmer ju inte, men det känns så. För jag möter folk på gatan, det är ju väldigt så familje... Sverige är ju så här, religionen är ju typ familjen. Det är väldigt liksom, ja men när du är 30 ska du skaffa barn. Det är ju lite den allmänna samhällsprogrammeringen. Och jag insåg att så här, den stora anledningen till att jag vill bort från Stockholm handlar om att jag känner skam kring att jag inte är där än.
Mm.
Och det här var verkligen så här, oj! Att jag insåg det och fick erkänna det för mig själv.
Gud vad fint, alltså så fint delat. Och jag tänker så här, hur snabbt det kan gå från att du bara, jag vet inte om det var ett engelskt eller svenskt avsnitt vi satt och pratade om när du endast var i känslan av att så här, jag måste bort härifrån.
Det var ett svenskt avsnitt.
Mm. Tills dess att du gör liksom allt det här jobbet under några veckor tid och sen bara så här, kommer fram till kärnan i det.
Ja.
Och det är det som är så himla fint, och det är ju det jobbet som vi älskar. Det är det som vi brinner för här, håller crap, att så här, bara skala av och kolla på vad är den innersta rädslan, vad är den liksom största rädslan i liksom alla beslut vi fattar, eller vad är liksom expansionen och vad är rädslan?
Ja, för du kan alltid komma åt, flyr du nu eller är det att du vill något åt någonting, att du vill expandera, och det den kan det vara svårt att känna in, men är du ärlig mot dig själv så vet du. Hur känns det att vara i den här stan och varför är du triggad? Så då tänker jag så här, okej, det här är ju intressant, för att i väldigt många andra delar av livet när det kommer till karriär och vänner så har jag ju liksom skapat mig en ny, jag är inte så inkörd längre i samhällets programmeringar, jag är inte så inkörd i hur jag ska leva, hur jag ska se ut, hur jag ska bo. Det är liksom, jag har börjat lossa mig från väldigt mycket så här, hur mycket pengar jag ska tjäna eller vilka tider jag ska jobba på dagen, hur mina dagar ska se ut. Jag har ju ett väldigt fritt liv idag. Och jag tittar inte på nyheterna, jag lever ganska mycket, även om jag bor i stan och har ett väldigt så konventionellt liv på många sätt, så är jag lite off-grid. Vi båda är ju det, för att vi har bestämt oss. Vi har checkat ut från Matrix på många sätt. Mm. Men inte tydligen när det kommer till bilden av vilket år man ska få barn.
Ja.
Och då insåg jag att så här, det här är någonting som har programmerats in från när jag var liten. Liksom att min mamma fick sitt första barn när hon var 28 år. Jag ska också få det. Och varje år sedan jag var 28 år så har det varit en skam att jag inte har fått barnen. Och det är ingen annan som sätter, ingen i min omgivning som sätter den här kravet på mig, utan det är bara jag själv.
Mm.
Jag har aldrig hört någon säga något. Ingen min familj.
Och många av våra vänner är liksom så här lika gamla eller äldre av oss och inte har barn. Så, att det är så här, vi också omger oss av folk verkligen som inte lever det vanliga liksom, konventionella
livet. Jag har ju fler kompisar som inte har barn än som har barn idag.
Precis.
Så att det är därför jag har haft lite svårt att få koll på det här, för att utåt, eller liksom, jag är egentligen inte i en miljö, men det är som att stan fortfarande, i stan, i den här stan, så är jag fortfarande kvar i den mallen.
Du är 28 år.
Ja, jag är 28 år och tittar på mitt liv. Eller snarare när jag var i typ slutet av mina 20 eller från 25 och uppåt, då var jag så mycket i den här samhällsprogrammeringen av ett visst jobb, ett visst liv. Jag tänkte typ, nu ska jag erkänna här, jag tänkte typ så här, jag kommer vara marknadschef, jag kommer ha liksom en viss style, mitt fönade hår varje vecka, mina manikerade naglar, ja, men liksom en så här perfekt, en så här fin perfektion. Jag kommer ha den här relationen och de här barnen, och jag ska börja få barn för när jag är 28 år. Jag ska bo typ i Gamla Enskede och ha något stor, någon stor villa. Ja, men ett fett jobb med en fet lön. Och jättemycket socialt och gå på massa olika fester. Och så. Mm. Och skulle jag fråga mig själv ärligt, vill jag det här? Nej, men om man tittar tillbaka på vem var jag som barn till exempel. Nej, men jag har ju alltid varit väldigt bohemisk. Jag har alltid varit, gått min egna väg. Jag har alltid velat bli entreprenör. Jag har älskat människor som är okonventionella, som gillar att provocera lite, som gillar att gå emot strömmen. Och alltid egentligen gått mot, eller liksom sett upp till sådana personer och varit inspirerad av det. Och ja, men när jag var liten så gick jag liksom i mammas 80-talskläder för att jag tyckte, alltså, så här, jag vill inte vara som alla andra. Men sen så sakta men säkert så har samhället på något sätt fått in mig i en mall av att så här, nej, men så här ska du vara, särskilt när du pluggar till Lund, du pluggar ekonomi, du ska ha det här jobbet, du ska bo där, du ska göra det här.
Du ska fortsätta på det här rullbandet där alla andra liksom.
Ja, för det är ju det som är lyckan. Mm. Det är lyckan i livet, det är då man blir liksom omtyckt, det är då man blir sedd, ja, och det är, älskad.
Ja, och det här speglas ju i alla vackra Instagram-foton och ja, hur lyckliga alla är och liksom så här, den här liksom falska världen som man bygger upp runt omkring.
Precis, och det är som att på många sätt då, som sagt, så har jag ju brutit ur det här, den här, jag vill inte längre bo i Gamla Enskede, jag vill inte längre se ut på det sättet kanske som jag hade tänkt, eller ha den typen av relation som jag hade tänkt, eller liv på många sätt, utan idag har jag ju verkligen följt hjärtat och känner mig så otroligt lycklig över det, och på många sätt så är jag ju i mitt fulla uttryck. Men det är den här fortfarande familjebilden, den är kvar från den bilden jag hade då. Och det här är också kopplat till barndomen på många sätt, där jag har lärt mig att den här självständigheten och perfektionismen är det som gör att jag får kärlek. Jag måste liksom vara väldigt självständig. Och visar jag att jag vill ha kärlek, eller att jag, då kommer det inte uppskattas. Så jag har också inte vågat erkänna för mig själv det här med att liksom, det är en skam kring att jag är singel, att det är en skam kring, för att jag vågar inte heller erkänna för mig själv att jag längtar efter. Så det är komplext. Det är inte helt ihopsatt. Men det har i alla fall varit en månad där jag har förstått. Jag har kommit till grundsåret av att så här, det är väldigt skamfyllt för mig att inte vara självständig. Mm. Det är skamfyllt för mig att inte vara perfekt. Utan att visa mig sårbar, och också att faktiskt våga erkänna för en man att jag längtar efter kärlek. Det är någonting som inte jag... Ja, men det är verkligen en skugga hos mig som jag har upptäckt. Att liksom, jag får inte tappa ansiktet när det kommer till det här. Och det är väl lite som att Stockholm har blivit som att jag tappar ansiktet bara jag går utanför dörren på något sätt.
För att Stockholm har blivit som en... Det är en själ av alla de här människorna, personerna och alla de här som du tror liksom står där och dömer. Eller ja, som kollar på dig och som tycker saker och ting.
Och insikten jag fick förra helgen som var på något sätt nyckeln är att... ja, men dels att jag ser den här lilla tjejen som försöker att vara självständig och ser henne och inser att så här, nej, men hon behöver inte längre vara det, för jag håller henne. Hon kan också verkligen få berätta hur mycket hon längtar efter kärlek. Och att det är fint. Det är hennes hjärta som kräver. Och det är vackert. Mm. Det är en del av vår människa. Alla, varenda människa vill bara ha kärlek. Det är vår grund.
Det är det behov. Det är någonting som verkligen är här för att uppleva på jorden. Ja. Det är kärlek.
Ja. Och det är inte längre mitt skydd att vara självständig.
Mm.
Utan jag vill vara mjuk och jag vill vara öppen och jag vill vara sårbar och jag vill vara inbjudande och den här självständighetsskyddet som har varit vackert och jättebra när jag var barn. Men det kan liksom få lugna sig nu.
Mm.
Och i samma veva med det här så kan också min inre 28-åring eller hon som vill ha det här perfekta livet, hon kan få följa med in i det nya. Och det nya är ju för mig att så här, jag kommer få barn när jag ska ha barn. Alltså när livet presenterar mig för det och när mina barn, om det nu är så är de, när de är redo, när allting är redo i perfekt timing, jag vet ju det. Alltså mitt nya jag vet ju det. För hon litar ju på livet. Det blir som att nu när jag har integrerat den här sista på något sätt, eller inte sista, men en stor pusselbit in i mitt nya liv, så är det som en sån skön avslappning i kroppen. Mm. Stockholm är inte längre, det är också så roligt, för i samband med att allt det här har landat så har också Stockholm typ blivit vår och det är jättesoligt och nu är det härligare än någonsin. Men det är en sån skillnad i hur jag upplever stan.
Mm.
På bara några veckor.
Jag menar, egentligen den personen som stod där, och det, alltså, det är egentligen ditt 28-åriga jag som stått och liksom så här dömt ditt 33-åriga jag.
Exakt, och bara, du börjar bli gammal nu, kom igen, shapen up, nu får du fan skaffa barn.
Ja, och den här 28-åringen var ju full av programmeringar, stagnation, blockeringar, och hade liksom inte jobbat igenom allt det som ditt 33-åriga jag har.
Nej, så och att den friheten som jag känner i mig själv, i mitt nya liv och allt jag drömmer om, och ni vet, om jag eventuellt så ska testa att bo lite utomlands och allt det här som känns otroligt härligt och roligt och gud vad jag kommer kunna uppleva, och jag surfar och jag gör det här och vi har det här företaget och vi inspirerar människor och allt det här som jag bara fylls upp av i min nya, eller nya, men i mitt autentiska jag. Det är ju väldigt långt ifrån den här perfekta, ganska, ja, men väldigt, väldigt självständiga tjejen som, ja, men var typ 28 år. 28 säger jag bara för att det var då jag verkligen krisade. Det var liksom en kulm av ångest som hände när jag var typ 27-28. Och hon, det kändes som att hon behöver lite attention för hon var väldigt ledsen.
Mm.
Så det här har varit så spännande, och som sagt, när vi ser våra skuggor, när vi får syn på dem, vilket i mitt fall då var det här med att så här, våga faktiskt visa att jag vill ha kärlek, att jag vill bli älskad. Och erkänna det och att så här, öppna upp mig och bara bli helt mjuk istället för att vara cool. Och att träna nu på att öppna upp varje gång i alla de här situationerna när du och jag har konversationer och jag kan bli hård för att jag vill vara självständig.
Det finns ju, tror jag, något som heter cool girl syndrome.
Ja, men jag tror det är så vanligt.
Mm.
Jag tycker jag ser det på Instagram. Alltså det är ju liksom en attityd som på något sätt också samhället uppar. Mm. Alltså det här med att vi ska vara självständiga och vi hör att det är bra och så här. Och det handlar inte om att man ska vara needy. Nej. Eller det handlar inte om att man inte själv kan vara self-sufficient.
Nej, för ofta pratar man ju så här, jag vet inte, men förr var det så här bara, åh, så bra, alltså mina barn, de är så självständiga och det är så bra att de är så självständiga. Men självständighet sett ur, när man pratar liksom barndom och consciousness och allting, så handlar det om att barnet har inte fått sina emotionella behov uppfyllda, vilket gör att man istället skapar, man för att överleva behöver man bli självständig. Så att man stänger av för att du får inte dina emotionella behov uppfyllda.
Mm.
Och det är det som händer med väldigt självständiga personer.
Mm.
Det är ett skydd. Och det är för att man inte blev mött i sina emotionella behov som barn.
Ja.
Så Och det finns ju många som tar pride i det. Så här, jag är så självständig och jag är också en sån person som har varit jättesjälvständig.
Ja, och liksom klarat mig själv. Bara av att tänka på det. Mm. Alltså, och jag är så självständig. Det är en hårdhet som man sätter upp mot världen.
Ja. Alltså, vi är ju inte skapta för att leva en och en som människor. Utan vi behöver varandra. Vi alla behövs i flocken för att vi ska kunna fungera. Och att vara, som du säger, att ta pride, att vara självständig. Det är ju att separera sig själv från andra människor. Och vi behöver andra människor för att överleva.
Sen så tror jag att det, återigen, precis som allt, så är det en balans. Att så här, det som jag tror att vi har missuppfattat är att när vi pratar om att självständighet är så fint. Mm. Men det som är fint är människor som är trygga.
Mm.
Och då kan man ju vara själv. Alltså när man är trygg så kan man ju uppleva, alltså då kan man ju göra allt för att man är trygg i sig själv. Man har integrerat alla de här skuggorna.
Ja, men då förstår man ju också så här. Då väljer man ju också så här att vara själv. Då går man in från en annan energi.
Precis.
För man vet fortfarande, man är trygg. Jag kan fortfarande reach out till folk runt omkring. Men man är inte rädd då att fråga efter hjälp. Eller att vara liksom sårbar i den mån liksom när man ber om någonting.
Nej.
För att det är läkt.
Och man kan också, om man är trygg så kan man också uttrycka sina behov. Alltså, jag behöver kärlek, jag behöver att du ser mig. Jag behöver bli älskad. Och det har jag verkligen inte riktigt känt att jag har kunnat uttrycka.
Mm.
Att det har varit för mig väldigt skamfyllt. Det har varit så här, det är som att min största rädsla i livet är att bli needy.
Mm. Att någon vi har ju så mycket liknande.
Jag vet, vi har ju det och det är det som är så fint. Men, men som sagt, så skulle någon uppfatta mig som en klängig, needy person. Mm. Alltså, I'd rather die.
Nej, men alltså... Same. Och det gör ju att man stänger ut det. Så jag vet, Marcus, han är ju också så här. Han bara, du har så mycket problem att fråga om hjälp. Han bara, du är för stolt för att fråga om hjälp. Men jag är så här, bara, vadå, jag klarar det själv. Jag kan göra det själv. Jag behöver ingen annan.
Men där kan man ju se. Jag som kan din familj, du som kan min familj och allt vi har upplevt. Jag kan ju se, men vi kan ju se vad som, hur det här har skapats.
Mm.
Och eftersom att de flesta växer upp med föräldrar som kanske inte är dunderconscious, så har vi ju alla, eller mer eller mindre. De många har ju det här i sig.
Ja.
Att säga, nej men jag klarar mig själv, det är fint och jag skyddar mig själv.
Mm.
Men jag är så redo. Och det är så roligt, jag beställde hem en bok igår. Eller jag fick hem en bok igår som jag beställt, som jag bara kände mig så dragen till. Och det, så slår jag upp typ så, andra sidan så står det så här, your yearning, vilket är din längtan, tror jag, på engelska, svenska, eller din, är typ det vackraste jag vet. Alltså det var som att det var en man som skrev till en kvinna.
Vad heter boken?
Den heter Dear Lover.
Ja, som The Superior Man.
Ja, precis. Mm. Så det här är då, ja men det kan vara ganska kul för er att höra. Så att många av våra killkompisar och kompisars partners har köpt en bok som heter
The Superior Man.
Ja, av David Deida, som är en så här sex- och kärleks guru, typ. Alltså guru, men alltså en så här. Han är väldigt stor inom conscious relationship och dating och sex. Eller intimitet. Och han har då gjort en bok till kvinnan som heter Dear Lover.
Mm.
Och jag har bara precis läst några sidor, men då var det verkligen så här att, för då är det som små brev som män skrivit till kvinnor. Eller som han, nej inte män, som han har skrivit till kvinnan. Som om jag vore hans lover. Och det är så fint, för då var det då, ja men så här, your yearning är det vackraste jag vet. Och jag bara, okej, okay, check på det. Alltså, vad fan. Så att, ja, livet som sagt hjälper en. Är man medveten så kommer man upptäcka att man får alla nycklar man behöver.
Mm.
Vi ska inte behöva gå till coacher även om det är jättehjälpsamt. För det är också en sak som nu under den här perioden, jag har ju lyssnat på som sagt väldigt mycket poddar och läst böcker och sådär. Vilket har varit jättehjälpsamt. Så det har ju verkligen varit så här, jag återkonnektat till det här. Och jag har använt jättemycket orakellekar och kort och så här, försökt att, ja. Och så har jag tänkt så här, ska jag kontakta en coach? Och så har jag varit så här, nö. Men jag har ju sjukt mycket verktyg själv. Så jag tänkte, men jag kan testa och klara det här själv. Och det är häftigt då att upptäcka att så här, nej men om jag inte tar hjälp så one on one med någon, så är det ändå väldigt mycket som kommer att visa sig i livet.
Mm. Men det är hela den här självutvecklingsvärlden, det som vi också i Hologram handlar om. Det handlar ju om att samla på sig olika verktyg som man sen kan bära med sig genom livet.
Ja.
Och vi ser det ju som nycklar, verktyg, saker du kan ta till i triggande situationer eller när du möter liksom livets upp- och nedgångar. Och det tycker jag är så fint. För att ju mer verktyg man samlar på sig, desto lättare kan man också hämta hem sig själv igen. När man liksom lämnar sitt hjärta, när man lämnar sin kropp.
Ja, och förstå. Och kunna gå, göra den här resan. Då som sagt, så här, jag är triggad av det här. Gå ner till vad kommer här. Vart är ursprungskällan? Liksom, kunna förstå vad det var som hände när jag var barn. Vilket behov som aldrig blir mött.
Mm.
Och sen kunna ge henne det. Det hon behöver ger jag henne nu.
Mm.
Och sen kunna börja programmera om det här i vardagen. Till exempel bara en sak som att jag sitter och berättar det här nu. Det här är ju verkligen mitt absolut sårbaraste.
Mm.
Så att det är verkligen för mig väldigt stort att jag vågar berätta det här.
Så fint att du delar.
Och jag var så här, ska jag inte? Men jag vet att det är så många som lyssnar, som följer mig, som följer oss, som har precis samma mönster.
Mm.
Så jag hoppas att det här kan hjälpa er att också upptäcka era skuggor. Men det är ju så här, när man får syn på den här och integrerar henne och ser hennes behov. För mig, hon var typ 5 år.
Mm.
Och då, alltså det ger så mycket livsenergi och så mycket lugn och frid i kroppen. Att jag känner mig som flera år äldre, för att jag har liksom mognat på något sätt. Jag känner.
Ja, men det är att man hämtar hem flera livstider av energi.
Och det är också, precis som du säger, livstider, och det är också generationer. Mm. För att jag läker ju nu, när jag läker den här delen av mig, så är det ju i relation till exempel till en av mina föräldrar och sådär. Och då, jag läker ju den linjen också.
Mm.
Alltså man tar ju på sig och läker en hel del grejer. Mm. För att jag kommer inte föra det här vidare nu till mina barn då. Om jag nu får honom. Men,
till Milla.
Till Milla. Nej, men att men nu kommer det inte vara ett mönster som kommer fortsätta att agera i mitt liv.
Exakt, och även om det liksom så här gör sig påmint om, och så, för vi har ju pratat om det här med liksom skuggor och sår, för kommer de försvinna helt eller kommer de fortfarande finnas kvar? Jag tror att så här, under perioder när man känner sig låg, men som igår när både jag var så trötta, så låga, så vi var ju så öppna och mottagliga för allt som bara kom mot oss. Men det är också då med de här verktygen sen som man kan hämta hem, för då har man noterat.
Men det är inte längre en skugga. Igenom.
Nej, och man vet om att det här är ett mönster, det här är ett liksom sår och trauma från barndomen, och då kan man liksom med hjälp av olika verktyg hämta tillbaka sig själv när det här gör sig påminnt.
Ja, precis. Och det är det viktigaste av allt, att bara ha sett det en gång.
Mm.
För du vet, då finns det i min, då är det liksom inte längre mitt undermedvetna, utan det är mitt medvetna, och där kan man ju vara mycket mer, ta mycket mer action och vara mycket mer, jobba mycket mer aktivt med det.
Verkligen.
Och just så här, insikten av att skuggor alltid är kopplade till skam, att det är saker, det här, skuggor är helt enkelt sidor av oss själva som vi har lärt oss under barndomen att vi inte får
som vi inte vill se eller kännas vidare, så vi vill. Ja, men precis som det låter, skugga, vi vill liksom så här, den här delen av oss själva vill vi liksom gömma i skuggan där bak. Vi vill liksom inte låtsas.
Och alla situationer då sen när man växer upp, och så blir man triggad hela tiden för att det påminner, livet vill ju att du ska ta fram den här skuggan, för livet vill hela tiden att du ska gå mot ditt autentiska jag, att du ska bli hela du.
Och också välkomna alla delar av dig själv, för att jag menar så här, dina skuggor är ju fortfarande en del av dig, och om du ska liksom så här rejectar dem, så rejectar du en stor del av dig själv.
Exakt, och du kommer inte att känna den här friden förrän du har hämtat hem delar av dig själv som är borta.
Mm.
Och som är, eller som du gömmer och skäms över.
Ja, så är det fint.
Mm.
Så det som alla undrar nu, kommer du fortfarande flytta?
Ja, men exakt. Så här då. Nu när den här trigger mot Stockholm är så att säga löst, eller jag förstår vad den handlar om, så har det ju väckts nu en kreativitet, en liksom, pirr som kommer från en helt annan källa, och det kommer ju från hjärtat. Mm. Och det finns fortfarande väldigt mycket kring att resa någonstans. Och jag vet fortfarande inte vart jag ska åka. Lägenheten kommer bli uthyrd om ungefär en månad. Så om 4-5 veckor så kommer jag behöva vara någonstans. Och jag bara sätter liksom den här planen till universum. Och letar efter alla tecken och ser vart det jag ska åka. Men det lutar åt Portugal. Lägenheten är uthyrd i 5 månader. Så att jag kommer väl vara borta i alla fall den perioden. Och vi får se hur det blir. Men jag vet att saker och ting väntar på mig på någon plats. Jag känner det väldigt starkt. Jag känner att så här, och det känns bara kul. Mm. Det är inte så här, nu sticker jag härifrån den här jävla skitstan. Precis. Utan det är verkligen bara kul.
Man åker av en annan, man flyr inte från
någonting.
Nej,
och jag känner att så här, gud vad mysigt varje gång jag kommer komma hem nu. Mm. Jag kommer ju komma hem många gånger för vi ska jobba också under de här månaderna.
Mm.
Gud vad härligt att komma hem, underbart. Typ, ska jag ens åka? Mm. Så känner jag ju.
Mm. Ja, vad fint. Ja, vi hade ju, men det var ju så mycket vi pratade igenom här. Häromdagen i skogen och någonting som vi också tänkt på ganska mycket nu senaste tiden är ju vårt, våra sår kring pengar och liksom hela det området också. För att jag menar, vi har ju ett företag ihop och det är så intressant för att samma månad, det här tror jag inte, har jag berättat det på någon? Kanske på engelska. Nej, men samma månad som vi köpte huset så var ju den första månaden som vi i Holy Crap inte kunde ta ut en lön.
Mm.
För det fanns inte pengar på kontot.
Nej.
Och vi har ju funderat så mycket kring det här. Vad är det som sker? Vad är det som händer? Vad har vi liksom, vad finns det för blockeringar här? Hur ser vi på pengar? Och sen har det också kommit upp saker i vår relation där vi har pratat om liksom olika triggers och sånt. Och jag har ju funderat så mycket på kring det här för att jag är väldigt inne just nu i en så här, ja, men manifestationsresa, manifestationsprocess där jag håller på att utforska mycket kring liksom manifestation kopplat till liksom skuggor, det som vi har pratat om, kopplat till sår, och när man löser upp en skugga eller ett sår, det är också då man kan börja manifestera in pengar eller abundance, vad det nu kan vara i det området. Och huset har ju kommit till mig, så jag har ju, och det jag har jobbat med senaste året, eller egentligen sen jag blev mamma, är ju det här med att komma hem till mig själv, till min kropp, att hitta hem liksom i mig som person, att så här, jag behöver ingen fysisk plats någonstans i världen, utan jag är hemma i mig själv. Bara jag har mig själv så är jag hemma. Och det har gjort att jag har kunnat manifestera in det här huset. Och det har ju varit jättemycket kring det här. I och med att jag alltid känt mig ganska rotlös. Flyttat runt mycket i världen. Aldrig känt mig hemma någonstans. Men det är för att jag inte känt mig hemma i mig själv. Mm. I min kropp. Och det här har ju läkt också mycket. Olika fysiska åkommor i min kropp. Men det har ju också gjort att jag nu har kunnat kalla in vårt, liksom, vårt hem. Vår plats. Men så är det så intressant med det här med pengar och abundance. Och det här med, för att vår ekonomi ändrades ju på en dag när vi signade det här huset. Vi gick från att ha, ja, men, väldigt mycket pengar över varje månad. I och med att vi har bott nu i en hyresrätt. Till ett hus med ganska höga räntor. Så att, det, ja, så att min lön eller vår lön här i Holy Crap är ju nu såklart superviktig. För mig och min familj. Och då har jag varit så här, men vad är då oddsen att det här sker? Att samma månad vi signar huset så kan vi inte ta ut en lön. Och bara så här, vad är ödets ironi i det här? Alltså, vad är det ska komma och visa? Och sen då var det som att jag lyfte på det lilla locket. Och då var det som att situationen började manifesteras. Och men du och jag hade som sagt ett samtal. Och det var också liksom andra situationer som gjorde att jag fick verkligen kolla på det här med pengar. Och min relation till pengar. Och då insåg jag att det är något i mig som tycker det kanske är opassande att ha, för, alltså att ha pengar eller ha fina saker. För att jag är så rädd då att det här ska väcka avundsjuka hos dem runt omkring mig. Hos vänner och bekanta, vilket gör att de inte kommer vilja vara med mig, att de kommer lämna mig. Och jag också liksom så här, ja, men då mött situationen där jag liksom känt av avundsjuka. Och då blivit liksom så här väldigt triggad och väldigt liksom rädd. Och inte riktigt kunna liksom sätta fingrar på vad är det som händer när, i de här situationerna. För jag har inte riktigt förstått det, men det kan vara allt från att så här, ja, men kan tycka att det är jobbigt att visa upp saker och tänka så här, vad ska den här personen tro nu som kanske bor i en etta nu när vi har köpt det här stora huset, kommer hon fortfarande vilja vara med mig? Alltså, vet, så orimliga tankar.
Mm.
För att jag har ju också valt in alla mina vänner, bekanta runt omkring mig, vet jag ju är, finns där 100% för mig som person, inte vad jag har runt omkring mig och det, allt det här. Och det är bara så intressant. Och det som vi pratar om som hjälpte mig att förstå det här var också allt kommer ju från barndomen. Men det är det här med att olika situationer, du vet, när man var liten, och jag har alltid varit en person som så här vill ganska mycket eller tycker det är fint med liksom så här fina vackra saker, stora hus. Jag tycker om att ha det på ett visst sätt runt omkring mig, för att det är så min själ vill ha det i det här livet. Jag menar, jag är oxe, oxe är styrd av Venus, och jag tycker om att liksom ha det. Jag tycker om fina miljöer, jag trivs väldigt bra liksom i fina miljöer. Jag gillar liksom fina kläder, vad det nu kan vara, men har alltid känt en skam kring det, och jag har inte kunnat komma åt det förrän nu. För det jag insett är, det finns en, ja, men det är en situation som kommer liksom upp i mitt huvud, och det var när jag var 15 och var på en resa i Barcelona med en kompis. Och sen så, ja, men på den tiden, vad hade man? Man fick väl typ barnbidraget varje månad eller vad det var. Och jag hade väl sparat ihop lite och la alla mina pengar på en halsduk från Burberry som jag tyckte var jättefin. Och var så stolt över det. Den här halsduken hade den på varenda bild, och det är allt 15 år. Och sen fick jag höra från mina föräldrar, för de tyckte att det här var så ologiskt att lägga alla de sista sparpengarna på en halsduk. Och det, de pratade om den här halsduken i typ flera år, fick jag höra om den här halsduken som var så dyr som du köpte. Och sen så finns det liksom andra situationer. Och våra föräldrar, de gör ju aldrig saker av liksom icke-kärlek, utan det här var väl ett sätt de trodde att de hjälpte mig med ekonomin, att så här, tänka smart, ja, för framtiden och kunna få ekonomisk trygghet när jag blir äldre, och att inte liksom så här vara orationell när det kommer till pengar. Men istället så, det här och andra liknande situationer har ju istället skapat ett, att jag tror att när det kommer till liksom dyra, fina saker eller vad det nu kan vara, vackra ting, att när jag på något sätt då har eller vill ha det här, att det här väcker ett sånt motstånd hos dem runt omkring mig.
Mm.
Och det tar mig från kärlek.
Mm.
För det blir som en rejection.
Ja.
När jag liksom vill in i det här liksom abundance, det fina, det vackra, då är det som att kärleken tas iväg. Och då blir det ju fult att vilja ha liksom fina, vackra ting, eller att vilja ha det på ett visst sätt hemma och vet, allt det här. Så mitt motstånd har letat att så här, mitt lilla barn har ju trott att om jag har vackra saker eller om jag har det fint hemma eller vad det nu är, så kommer det här väcka motstånd hos andra personer, vilket kommer ta mig från kärlek.
Mm.
Vilket gör att det är såklart att jag har satt upp en jätteblockering när det kommer till abundance för mig själv. För att det är någonting som jag har skämts för.
Mm.
Skam, som du pratar om.
Ja, och skam är den lägst vibrerande känslan på känsloregistret. Alltså det är den som skapar sämst attraktionskraft för manifestationer.
Ja, det, därför är jag ändå liksom så här förvånad av liksom, att jag ändå så här, så jag vet inte om det är kopplat till området, för på ett sätt så känns det som att jag har lyckats kalla in jättemycket abundance i mitt liv.
Jo, men på ett sätt har du ju ändå gått emot den här känslan väldigt mycket. För du har ju fortfarande satsat på att köpa skit. Du har alltid köpt så här jättedyrt smink. Du har alltid köpt jättedyr mat. Du har alltid unnat dig väldigt mycket.
Men det är väl den här rebellen i mig som bara, jag ska göra tvärtom.
Precis, exakt. Mm. Så du har ju ändå på något sätt programmerat. Du har ju hjälpt dig själv där.
Mm.
Men det är väl på en till en viss gräns. För du har väl inte kanske sett hela grundkärnan, grundbehovet. Du har inte gett henne kärlek, utan det har väl snarare kommit att säga, jag ska visa dem.
Precis.
Och då kan man ju manifestera en viss
då
del.
Då kan man ju kämpa på.
Ja. Mm. Och jag tror att då blir man ju magnetisk på ett sätt.
Mm.
Men det är ju den stora magnetismen kommer ju när du själv på ett kärleksfullt sätt, precis, ser då den här yngre versionen av dig själv som bara ville så här, det var en del av dig.
Ja, och jag menar så här, alltså min själ och din själ pratar verkligen på oss båda, för att vi båda styrs av Venus och gillar samma saker.
Jag har
saker
också väldigt mycket, jag kan känna igen själv, jag har inte samma, men jag kan känna igen väldigt mycket av det du säger.
Mm. Men det känns som att min själ är här för att uppleva väldigt mycket liksom skönhet i det här livet.
Och, den och är, abundance.
Och ja, men skönhet, och är här för att uppleva och ha väldigt mycket abundance i livet. Jag känner, och det här är någonting jag har känt från dess att jag är liten.
Samma här.
Utan att ha haft abandon så på det sättet.
Mm.
Så är det någonting jag alltid känt så starkt. Att det är någonting jag är här att uppleva. Det är någonting jag är här för att manifestera. Att vara i det här livet. Och det var så intressant nu. När det här på något sätt fick lösas upp. Jag fick syn på det här. För det var också som att jag kunde skicka så mycket kärlek till den här lilla tjejen. Som var så rädd för att inte bli älskad.
Mm.
Och var därför tvungen. Liksom, det är också ett sätt att dimma sitt ljus. Att inte helt få liksom äga och gå in i liksom den här skönheten. Den här abandons. Och bara så här, det är väl inget fel i att gilla vackra, fina saker.
Nej.
Det är väl helt underbart. Jag menar så här, jorden i sig är ju en vacker plats. Kolla bara på alla blommor, på alla träd. Mm. Alltså vi är ju här för att också uppleva skönhet. Mm. Vi människor dras naturligt till skönhet.
Mm.
Och sen är det programmeringar som vi har med oss som säger att det är fult.
Mm.
Eller vad det nu kan vara. Mm.
Det är så tjejigt och fult.
Det är tjejigt, precis. Mm. Så nu känns det väldigt spännande att se liksom vad som kommer hända. Men det känns som att det här huset också är en sån liksom abundant plats. Så det känns som att allt det här skulle komma upp nu och jobbas igenom innan dess att vi flyttar in dit.
100%.
Och det är ju också läker mycket liksom i också relation till de runt omkring mig, till vänner. För att då kan jag helt stiga in i min liksom kraft igen.
Mm.
Och verkligen istället så här gå in och bara stå fullt ut i mitt ljus och kanske inspirera andra. Men det var så fint att bara få äga det och också så här att bara få säga att jag är en person som älskar abundance, jag är en person som älskar skönhet.
Både du och jag hörde ju en podd att det var en tjej som sa, jag vet att sen jag var liten att jag är här för att jag ska ha ett större liv. Och när jag skulle jag höra det där bara för några år sedan skulle jag känna bara gud vad hon är så här skrytig.
Mm.
För att det har jag lärt mig, men så ska man inte säga. Men det är exakt så vi båda känner.
Och det är det här vi pratar om expanders. För det här var ju en av våra expanders. Och sen var det en annan kvinna jag såg på Instagram som pratade om det här. Gå in i att vara en expander för människor runt omkring mig. Och leva livet fullt ut utan att be om ursäkt.
Ja.
För det är som att jag liksom har bett om ursäkt för mitt liv. Som att jag inte helt vågat liksom stå och äga mitt liv fullt ut. Så nu känner jag, när jag kom till den här insikten, det var som att liksom, puff, alltså det var som att så mycket liksom energi bara släpptes lös.
Men det är det här, det är samma känsla som jag också menar. Alltså det är en sån lättnad.
Ja, men det var som att det strömmar in liksom solenergi i systemet.
Det är så roligt att vi båda har löst upp det här nu innan vårt retreat i helgen. För jag undrar om det säkert kommer komma upp liknande mönster eller vad det är.
Säkert. Mm. Men det var bara så himla friande här med att leva livet fullt ut utan att be om ursäkt. Så ni som lyssnar, vi måste sluta be om ursäkt för oss själva.
Ja, och har man ett behov eller en längtan som kommer från hjärtat, då är den här för att uttryckas, då är det din del av gåvan på jorden. Alltså det är din gåva till jorden snarare.
Verkligen. Och sen allt det här vi programmerar, jag kan fortfarande tycka så här, du vet, nu när jag sitter och pratar om det, bara gud, det låter så ytligt att vilja.
Men jag skäms också, liksom, så jag känner också så här lite så här bultande hjärta att jag suttit och delat de här känslorna för att det är fortfarande, jag behöver ju träna på det. Det är ju, alltså herregud, det är 2 veckor gammalt.
Verkligen. Ja, för oss båda, ja. Det här är ju väldigt nytt. Och det är så fint. Jag tror också så här, många som jobbar inom det liksom holistiska och håller på med spiritualitet och liksom så här olika holistiska tjänster, coaching och självutveckling. Det finns ju också en programmering kring hela det här liksom området att det är så här, man ska hjälpa helt liksom, det ska inte finnas några villkor, man ska bara ge ut och du ska inte ta pengar för att liksom vilja hjälpa människor. Och det är så, för att det här har jag pratat med så många jag känner, så många liksom runt omkring mig som har tagit steget till att kanske börja ge healing eller börja coacha eller jobba med någon form av arbete inom det spirituella. Att det finns en så skam i att ta betalt. Och jag känner att det här är också någonting vi måste jobba igenom. För det har ju också du och jag känt. Men det är så här, all den tiden, alla timmar som jag räknat på den här podden som vi har gjort gratis 4 år, vi har lagt 15 eller 16 000 timmar och vad vi får tillbaka på det. Knappt någonting på själva podden.
Lite samarbeten.
Men
sen är det ju enormt mycket energi vi får tillbaka på andra sätt.
Ja. Alltså det är med, men nu pratar vi pengenergi. Alltså där, vi, som jag sa, vi hade ju inte pengar på banken för en månad sedan. Så när det kommer till pengenergin, det är ju där blockeringen ligger. Mm. Vi har ju fått tillbaka så mycket från vårt kommun. Alltså vi har ju kunnat, om inte pengar fanns hade ju du och jag varit de lyckligaste personerna på hela världen för att vi får
eller
tillbaka.
De rikaste snarare.
De rikaste, precis. Ja. Om pengar var en annan valuta hade vi varit så rika. För att allt där kommer ut, allt vi har liksom byggt upp när det kommer till liksom alla ni som lyssnar och allt som finns. Men det är just den här programmeringen och skammen kring pengar.
Ja.
Och där pengar är ju bara en energi. Så vi måste liksom så här, sluta programmera pengar som något liksom skamfyllt, vad det nu kan vara, och bara se det som en, det är bara ett utbyte. Och jag menar, pengar är ju till för att växa, för att kunna använda sin pengar, och desto mer gott kan man göra i världen också.
Jag tror att för mig, nu när jag sitter och tänker på det, jag kommer behöva titta ännu mer på det här, men jag tror att, för jag har ju en programmering kring att jag inte får ta plats. Att jag inte får, för att jag har en väldigt stark energi haft sedan jag var barn. Och i lång och liksom så, att jag inte får ta plats. Så det här har jag ju känt till. Och jag har ju dimmat mitt ljus väldigt mycket under mitt liv. Och jag tror att för mig så är det så här, skulle jag bli rik dessutom? Oh my god.
Oj, oj, oj.
Alltså då blir det för mycket. Så det är ju intressant. För att jag tror att jag har en programmering kring att så här, om man tar för mycket plats så blir man en vulgär, oskön, okvinnlig.
Girig.
Ja, man blir liksom en,
man vill ha,
riktig gross person. Om man tar för mycket, nej, men om man tar för mycket plats, menar jag generellt. Alltså så här, om man tar för mycket plats i ett rum.
Ja, men det kan också vara att man tar allt ljus, alltså det blir liksom en person som bara vill roffa åt dig.
Nej, jo, vänta. Ja, men det är mer, men jo, men precis, det kanske det har med det att göra också. Ja, det är bara en så här, och det är också så roligt när man känner äckel kring någonting. Då vet man ju att det handlar om att det är en skam i sig själv. Men ja, så jag tror att för mig handlar det om det. Att liksom verkligen äga min energi. Äga min plats. Ta jättemycket plats. Eller så mycket plats som jag, mitt autentiska jag, vill ta. Och att det hör ihop där. Med pengar. Men ja, shit alltså. Så sjukt intressant det här.
Ja, nu har ni verkligen fått ett väldigt autentiskt
avsnitt. Kommer vi ångra det här nu? Nej, det här kändes helt rätt att dela för att, som sagt, så vet vi att det hjälper många.
Och det här var verkligen, vi har delat mycket skam idag, känner jag. Jag har lite så här.
Men jag tror att vi kollektivt är redo för att släppa skam nu.
Det tror jag också. Och vi vet ju att vi är här för att ta, vet du det? Gå först i
det pinsamma ledet.
Vi som klarar oss naken.
Snart kommer vi sitta och prutta här på den. Ja, nej, men det känns ju som att vi har någon typ av plats där vi ska gå först. Alltså.
Ja.
Men hörni, vår enda anledning till att vi delar det här är för att
hjälpa er. Ja, vi hade inte delat det här om inte vi...
Nej, men det finns ingen vinning.
Nej, det finns... Nej, alltså, gud. Vi slänger oss under bussen. Nej, men det här är bara för dig som
lyssnar. Och jo, självklart för oss att vi ska komma över vår egen skam.
Precis. Ja, såklart. En del. Men först och främst är det för er som lyssnar, för att ni ska känna er mindre ensamma i er skam. För att om det här på något sätt kan få er skam att lätta lite, då är det värt alla dagar i veckan att vi sitter och liksom fläker ut oss.
Ja, det är så här, snart går vi nakna genom Sergels torg.
Det är ni som står nakna på torget snart. Jag är så här, på om
skuggarbete.
Det blir vårt tal om, vi hade ju en intervju med Shayna Therese Taylor.
Ja, men alltså lyssna på den.
Ja, men alltså, helt fantastiskt. Det var ju efter den intervjun som det väckte så mycket i oss. Det var som att den liksom låste upp så mycket.
Den låste upp så mycket. Jag var typ på gränsen till deprimerad på morgonen. På eftermiddagen efter intervjun så kände jag att livet var fantastiskt.
Men då sa hon, hennes bästa hälsoknep var att alltså varje dag, oavsett väder, årstid, klimat, gå ut och ställa sig liksom barfota på mark. Och då sa jag så här, snart kommer jag vara den som tar det steget längre. Så klockan 06.00 varje dag kommer jag ligga naken på marken utanför huset.
Kolla, det är bara att komma och titta ner.
Wacky doody, grannen där som ligger liksom grunda sig naken.
Men alltså, det är det jag menar, om 10 år, om vi fortsätter på det här sättet, vad kommer vi vara för sjuka människor då?
Nej, men det var så, vi var på ett event i morse.
Kommer definitivt vara
såhär naken. Jag pratade med en vän och så här, liksom, så här, jag redan började tänka lite på, så här, på huset. Jag bara, det är ju typ alltså, 3 grannar här. Jag bara, ser lite mycket grannar där ute. Man kommer sluta mitt ute i skogen någonstans. Det är så här, vi kommer inte ha någon wifi. Vi kommer liksom också ha klädermaterial. Vi kommer gå i liksom så här, vi kommer långa naturkläder.
Vi kommer inte längre vara de här relaterbara tjejerna som bor i stan och har marketing careers.
Men det är också, ju mer man gör det här jobbet, desto energikänsla blir man. Det är som så här, var ska det här sluta? Jag har på mig tights. Jag pratar ganska mycket på min, eller mycket jag delar på min Instagram kring material. Och att vissa material kan höja vår frekvens och vissa material kan sänka vår frekvens. Och polyester har ju tydligen samma frekvens som en väldigt, väldigt sjuk, nästintill död person. Ja, och en frisk människokropp har väl en frekvens på 100 och linne och ull har en frekvens på typ 5000. Så att det kan verkligen liksom höja vår frekvens jättemycket, för det är naturmaterial. Men då polyester, så igår, nu när jag är så mer utom det här också, så igår hade jag polyester tights på mig en hel dag. Du vet, på kvällen, jag kände mig alltså dödssjuk. Jag var så trött, så trött. Du vet, när jag tog av dem på kvällen, det var som att det var så hemskt, hemskt mycket energi.
Oh.
Och det är så här, du vet, när man blir medveten, sen kan det vara placebo också, men jag har ju känt in, alltså så här, gå hemma i tights, vet, jobba hemma i tights.
Hemskt, 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 hemskt.
Fruktansvärt.
Jag har aldrig gillat det. Det är vidrigt.
Det är ju för att, ja. Och nu, it makes sense.
Tights och stickad tröja, det är ju uniformen för många män. Alltså det är så
vidrigt. Naturmaterial, hörni, det är...
Vad är det där då på den?
Det bästa. Det är bomull.
Mm.
Och ull. Tydligen tar linne och ull ut varandra, så det blir en frekvens på noll. De pratar till och med i Bibeln att man inte ska mixa linne och ull.
Mm.
Ancient knowledge.
Mm-hmm.
Vi får se.
Coolt.
Ja.
All right, men denna veckan så var det fokus på skuggarbete. Alltså det här var väl egentligen en summering av det här året. Vad har hänt inom oss det här året typ?
Senaste veckan.
Nej, men det här har ju varit ändå ett halvårs process för mig.
Ja.
Men det har ju kulminerat senaste tre veckorna. Men jag tror att det är den här tiden. Varenda person jag pratar med just nu berättar om att det har varit sjukt jobbiga veckor. Mm. Eller så. Saker har kommit upp. Jobbigt eller inte. Men det har saker kommit upp.
Ja, vi rensar mycket just nu.
Så spännande.
Ja, nu ska vi fortsätta. Och vi ska packa goodiebags för retreatet. Vi ska laga soppa. Ja.
Vi kan säga så här. Bor du i Göteborg med omnejd och inte har planer 13 och 14 april, så kom på vårt retreat i Göteborg. Jag kan bara säga att vi satt och gjorde en workshop nu inför helgen och båda två började gråta. För att
det var så fint.
Det var så nej, men det känns som att det kommer vara så starkt. Mm. Och alla de här grejerna kommer ju bara till oss. Det är ju kanaliserat, så att vi är bara verktyg.
Ja. Och underbart att Stockholms retreat blev fullbokat.
Ja, så härligt.
Så fint. Vi fick in den sista bokningen idag.
Ja.
Dagen innan.
Så kul.
Så kul.
Så Göteborg, det finns platser kvar. Så kom och joina oss, för vi kommer att fortsätta de här snacken där.
Ja. Så du hittar mer info på holycrapco.com och på vår Instagram holycrapofficial.
Ha en underbar vecka. Kära ni.
Stor puss och kram.
Kram. Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.